Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Kära lyssnare, det här är Food Pharmacy-podden som denna vecka gästas av den fantastiska Ann Fernholm som är vetenskapsjournalist och författare och återkommande gäst här i vår podd. Ann har släppt en ny bok som heter Fake Maten, i vilken hon ger sig på delar av livsmedelsindustrin och har en hel del ifrågasättanden skulle man kunna säga. Så här följer ett samtal mellan Ann Fernholm och Lina Närtby.
Ann, du inledde din bok med att berätta om hur vi för drygt 100 år sedan riskerade att bli sjuka av maten som vi köpte. Och det var startskottet till att införa strikta riktlinjer och lagar kring livsmedelsproduktion. Paradoxalt nog sitter vi här drygt 100 år senare och befinner oss faktiskt i en liknande situation. Alltså där vi riskerar att bli sjuka av maten som vi handlar. Berätta, hur kunde det bli så här?
Ja, men jag skriver ju i boken liksom att det är som, men där vi debatterar idag hur farligt ägg är, eller hur liksom illa det med potatis, eller om barnen ska dricka så här fet eller mager mjölk i skolan. Men under tiden så har ju liksom maten i våra butiker genomgått en fullständig förvandling. Och så skriver jag att det är som att en kirurg har satt sin kniv i liksom de ursprungliga råvarorna och brutit ner dem till sina minsta beståndsdelar. Sen kan man idag ta lite protein från ärta, lite stärkelse från potatis, lite fett från rapp och vatten, och så blandar man det med förtjockningsmedel, kryddor och färgämnen, och så skapar man något som liknar en korv, och så säljer man det som vegokorv idag. Och det är väl det som för mig är så här definitionen på ultraprocessad mat. Man tar så där enskilda substanser från, ja, men det är som att de har börjat se riktiga råvaror som en guldgruva liksom, som man liksom extraherar fram enskilda saker, och så skapar man konstgjorda livsmedel utifrån det. Och det gör jag sjuka, och det är det boken handlar om, det jag kallar för ultraprocessad mat.
Mm. Problemet är, som du skriver, att vår kropp inte designats för att äta maten på butikshyllorna. Och av de 100 vanligaste ingredienserna så är det enbart en tredjedel utgörs av sånt som vi har ätit under evolutionen.
Ja, så i boken så har vi ju en topplista då med de 100 vanligaste ingredienserna i vår mat, och den har jag lyckats få fram med hjälp av en person som har tillgång till en databas där alla liksom svenska livsmedel, inte alla men majoriteten av alla svenska livsmedel finns registrerade där. Så har vi gjort en analys av alla de ingredienslistor som finns där och tagit fram de 100 vanligaste ingredienserna. Och då på den 100 i topplistan så finns det ju 7 former av socker, 7 former av ren stärkelse och 26 olika tillsatsmenummer. Och som du sa så är det bara en tredjedel som är naturliga.
Du är ju känd för att ha skrivit mycket om socker och sockers påverkan på vår hälsa. Och Livsmedelsverket skriver på sin hemsida faktiskt någonting som jag själv har citerat, men även du gör här i boken: bra mat kan rädda liv. Och sen så listar de ett antal risker med våra matvanor, som till exempel att vi äter för mycket salt. Men på den här listan så nämner man inte ens socker.
Nej, och inte ens, man nämner inte liksom vår överkonsumtion av godis och så. Och där har, det är ju, det har jag liksom ser som kanske det, ett av de främsta problemen i svenskt folkhälsoarbete efter, eller jag har på granska det här i 10 år nu, och jag, ett av de främsta problemen är att när Livsmedelsverket utgår från så här, vad ska vi göra, vad är våra sämsta matvanor, då skickar de ut enkäter till svenska folket och så frågar de, hur äter ni? Och så svarar vi så här, ja, vi äter 4,4 kilo godis och choklad per person och år. Och vi dricker si och så mycket läsk och dricker liksom si och så, äter si och så mycket glass. Och då blir den totala mängden socker, vi säger till Livsmedelsverket, vi äter inte så speciellt hög. Liksom. Och då tycker de, nej men socker är inte den liksom sämsta, eller vårt största folkhälsoproblem. Och sen satsar de på att få ner saltet och få sätta mer fullkorn istället. Men när man tar de här siffrorna som vi rapporterar till Livsmedelsverket och jämför det med vad industrin säger att de säljer, det rapporterar de till Jordbruksverket. Då kan man se, vi säger då att vi äter 4,4 kilo godis och choklad per person år, så säger företagen till Jordbruksverket att nej men vi säljer 15 kilo godis och choklad per person och år. Och det har jag ju med. Det här tycker jag är helt otroligt att Livsmedelsverket faktiskt inte kollar sina siffror. För det visar sig att de här liksom enkäterna som de faktiskt baserar sitt folkhälsoarbete på, de är ju helt uppe i det blå. Det finns ju ingen verklighetsanknytning i dem. Och då skrev jag ett öppet brev, det finns ju med i boken. Det jag undrar varför de aldrig tar tag i elefanten i rummet, vilket ju är svenskens extrema godiskonsumtion. Men det, ja, nej, de slog väl ganska mycket ifrån sig den frågan. De tar inte alls det på allvar. Och så länge de inte tar det här med liksom socker och ultraprocessade ingredienser på allvar, så kommer ju vår fetmaepidemi fortsätta. För att få ner saltet kommer inte påverka barnfetman. Det är en sak som är säker.
Mm. Och hela den här utvecklingen, jag tänker kostråden har ju funnits där nu under många decennier för att försöka
ska visa, ja, 50 år ganska så precis.
50 år, mm. För att försöka hjälpa oss att hålla vikten. Men det som har hänt under de här 50 åren är ju faktiskt att mer än 60% av oss lider av övervikt och fetma ökar i Sverige nästan snabbast i hela Europa faktiskt.
Det är ju liksom otroligt. I många andra länder har man ju faktiskt tagit tag i det här med socker. I, till exempel, och där är ju också sötdryck är ju ett extremt stort problem för hälsan. Och där har ju Storbritannien infört en läskskatt till exempel. Och ja, men det har man ju i många andra länder också. Men vi ligger fortfarande efter där.
Men varför tror du att man inte tar vår höga sockerkonsumtion på allvar? Och...
Ja, men det är just det här jag sa. Att Livsmedelsverket, det är den myndighet som är satt att styra över det här. Det är de som ska utvärdera vad vi äter. Det är de som ska göra prioriteringarna. Det är deras roll. Och de baserar hela sitt arbete på fullständigt en undermålig undersökning som ingen forskare normalt skulle lägga så vidare värst stor vikt vid. Visst är det annat, den kallas riksmaten, den här undersökningen som de gör när de skickar ut enkäter och frågar hur vi äter. Och svarsfrekvensen i den är typ 30%. Så 70% bortfall i den, så det är 70% som inte svarar. Och det kan man säga, det finns ju ingen forskare som skulle lägga någon vidare värst stor vikt vid en sån enkät normalt.
Jag tänker på i boken så pratar du ju mycket om den starka lobbyorganisationen faktiskt för socker. Och när vi valde att bannlysa fettet och istället addera socker till vår mat. Tror du att det här kan liksom också ha påverkat att man från Livsmedelsverkets håll inte är så intresserad av att titta på socker, utan att vi fortfarande är rädda för mättat fett?
Absolut, det spelar jättestor roll. För det har, jag, i boken så har jag ju liksom en rad, hur sjutton, för när man gör den här 100-topplistan där jag analyserar livsmedel så ligger ju socker på andra plats. Det är den andra vanligaste ingrediensen i vår mat efter salt. Och på 12 i topp ligger också druvsocker och glukossirap. Så frågan är, hur 17 kan det ha blivit så här? Hur kan vår mat fyllas av så liksom näringsfattiga? För det är bara ren energi. Det finns ju inga vitaminer, antioxidanter eller något i socker. Och då går jag igenom sockerlobbyingens historia från liksom början av 1800-talet. Men då kan man ju se faktiskt att redan på 1950-talet, när de första varningarna kom om att ja, det kanske är mättat fett vi ska liksom fokusera på. Det fanns ju vissa indicier då i forskningen på det här. Det här snappade ju den amerikanska socker, liksom, industriorganisationen för alla sockerbolag då, upp jättesnabbt. Och de stöttade ju den forskningen med mycket pengar. Och investerade jättemycket i att den här liksom, idén om att mättat fett ska bli farligt, att den skulle flyga och få fäste. Medan de under hela den här tiden investerat massor i att säga att det är bara kalorierna som räknas när det gäller övervikt och fetma. Det är bara mängden kalorier vi äter som spelar roll. Så vi kan dricka läsk bara vi håller kalorierna på en lagom nivå. Och det som också är skrämmande, det var ju att i början av 1970-talet, då började ju, för i Sverige så började man ju varna liksom kring socker att ge hål i tänderna på 60- och 70-talet. Och det var liksom många tandläkare som tyckte vi skulle ha en sockerskatt. Och det här var Marabou, de var rädda för det här. Så de bjuder in en av dem, alltså han är ju kostforskningens liksom rockstjärna number one. Så där. Det är typ kostforskningens David Bowie eller något sånt där. De bjöd in Fred Starr på Harvard. Han grundade hela kostforskningen på Harvard. Han var så här, tyckte att alla som varnade för socker, de var, det kallas, han sa att de var food faddies. Liksom. Det var bara så löjligt det här. Så Marabou bjöd över Fred Starr till Sverige. Och sen så bjöd de in till ett så här flådigt seminarium. Där Fred Starr bjöd in kollegor från olika delar av världen. Sen diskuterade man med hela den svenska och en del forskare från Norge och så där också. Diskuterade man sockrets roll i modern nutrition. Och det här kan man, jag har hämtat anteckningarna på KB från, eller Kungliga biblioteket från det här seminariet. Det är skrämmande läsning. Hur när tandläkarna bara säger, nej men vi har inte tillräckligt bevis för att säga att socker är ofarligt. Och Fred Starr bara, nej det finns bevis för det här. Vi kan inte lägga så stor vikt vid alla våra misstankar för då kommer vetenskapen ingenstans, liksom, säger han så här. Och så bara bestämmer man att det är, liksom, sockret har ingen extra roll vid fetma utan det är kalorierna som räknas. Däremot är socker näringsfattigt så därför tycker man i Sverige drog man ju ner så att man la en gräns på max 10% av våra kalorier får komma från tillsatt socker. Annars får vi oss för lite näring liksom. Men Fred Starr, han ansåg att det här seminariet det blev en så otrolig framgång. Så han tog det här konceptet till USA. Då samlades man, liksom, det var en exklusiv skara näringsexperter. Så samlades och diskuterade sockrets roll. Och i USA så landade man ju i att jag tror att typ, till en början tror jag inte att det fanns en gräns för hur mycket tillsatt socker man fick äta i maten. Fred Starr tyckte att en femtedel av alla kalorier kunde komma från tillsatt socker. Det var inga problem. Och i boken får jag inte plats med det här, men under det här seminariet så sitter ju Marabous vd med och diskuterar liksom med svenska forskningseliten så här, kring nutrition. Så här, ja, men hur ska vi få i barnen tillräckligt med kalorier om inte för att använda socker? Så här. Men då är det en av forskarna som bara säger, men alltså du, rent socker är väl billigt, men choklad är inte billigt. Utan alltså, då är det ju mycket billigare att ge barnen potatis och bröd liksom, som energi. Men det där seminariet, liksom, det är klart att det spelar roll. Att man har suttit där en liten klick forskare och diskuterat. Och vad ska vi tycka och hur ska vi tänka? Så sitter den här, ja men, vad ska vi säga, rockstjärna kallar jag för, eller överste prästen. Den som är liksom från Harvard som är upphåsad så in i bängen och bara säger, det här är inte farligt. Det är klart att det spelar roll liksom, för vilka kostråd vi får. Och så satte man där. De liksom, på Harvard var de ju fast och fullt övertygade om att det var det mättade fettet som var farligt. Så där. Och så körde man på det. Liksom.
Jag tänker på mättat fett så är det ju framförallt kolesterol som man är orolig för. Men nu så börjar man faktiskt se i olika studier att ett högt blodsocker kan vara en högre risk för
hjärtsjukdom. Ja, det såg man ju redan då. Det här såg man ju redan i slutet av 60-talet. Kommer det forskningsrapporter som kopplar höga blodsocker till hjärtsjukdom. Men det var ju också, då gick ju sockerindustrin, och det var också en sån här sak som Fred Starr på Harvard och forskarna på Harvard, de skrev någon slags översiktsartikel som de fick publicera i New England Journal of Medicine, som är den mest framstående medicinvetenskapliga tidskriften. Då betalade sockerindustrin dem som, liksom, för att skriva en översikt om socker och mättat fett, eller kolhydrater och mättat fett. Och de bara slog fast att socker är inget med kolesterolvärden att göra. Och den enda vägen som maten kan ge ett kärlsjukdom, det är via förhöjda kolesterol i kroppen. Och det vet vi ju då. Vi vet att jättelänge att det är inte sant. Analyser av diabetesrisken visar ju att det är en rak kurva upp. Så här. Ju högre blodsocker, desto högre risk för hjärt-kärlsjukdom. Och de som ligger högst har ju typ 5 gånger högre risk än alla andra. Medan du vet, studier på det här onda kolesterolet, om man har lite höga nivåer, den riskökningen är ju inte ens dubblat. Det är skrämmande hur stor vikt man lägger vid kolesterolet. Det är så extremt starka data som visar att det är liksom blodsockret som är det viktigaste i det. Och rökning också, rökning såklart.
Jag tänker, då talar vi ändå om den vanligaste dödsorsaken idag i Sverige, hjärt- och kärlsjukdom. Mm. Och så många av oss som går med ett förhöjt blodsocker, i många fall utan att veta om det också.
Mm. SBU har ju kommit med en ny rapport, mat för diabetes, hur man ska äta vid diabetes. Återigen är det bara så här, alla data är bräckliga, alla studier är för små, finns inga bra stora studier och slutsatser ifrån, finns några få liksom, extremt lite välgjord vetenskap. Men det finns mängder av studier som utvärderar olika former av läkemedel. Kosten är det enda som kan få sjukdomen att gå tillbaka, läkemedel behandlar bara symptom.
Just det. Och ja, där tycker jag det är viktigt att alla som lyssnar på det här nu och precis som Ann känner att det är så otroligt viktigt att stödja kostforskningen, eftersom att kostrelaterade sjukdomar faktiskt är de mest vanliga sjukdomarna idag. Gå in och titta på kostfonden.se och bli månadsgivare. Det är ju tack, vi på Food Pharmacy.
Ja, ni är företagsvänner i Kostfonden. Det är jag jätteglad för. Ja, just nu så har vi ju faktiskt, den är snart går i mål. Det ska bli jättespännande. Vi har ju bidragit till att finansiera världens största och i princip första stora koststudie på typ 1-diabetes. Och när den går i mål, då känner jag att jag kan dö liksom stolt. Då har man bidragit till någonting. Och sen så är världens andra största studie någonsin om kost vid typ 2-diabetes på väg att sjösättas.
Mm. Wow.
Ja, det känns lite viktigt. Det behövs verkligen nya data på det här.
Men du, Ann, tillbaka till det här med kalorier. För det är ju någonting som du tar upp i din bok. Jag själv är uppvuxen, jag tror många som lyssnar på det här är uppvuxna med föräldrar som gick med i Viktväktarna från och till, och man hade sådana där points och räknade. Men du menar på att så länge man äter riktig mat så behöver man inte räkna kalorier.
En kalori är en kalori. Men olika kalorier mättar olika bra. Och vi måste ju äta kalorier som kommer liksom i ett sammanhang som mättar bra. Och då ser man ju att det är kalorier som kommer från mat som är fiberrik. Eller protein är ju liksom kalorier som mättar extremt bra. Men det ser man ju nu i, det finns ju två studier som jag har med i boken som jag beskriver där, som väldigt tydligt visar att när vi äter ultraprocessad mat så överäter vi. Men när vi minimerar mängden tillsatt socker, mängden vetemjöl och ultraprocessad mat och chips och sånt där liksom, självklart. Då, när vi äter mat lagad från grunden på naturliga råvaror, ska man säga, sånt som vi liksom ätit genom historien, då blir vi automatiskt mätta. Då äter vi automatiskt lagom mycket. Och nu tror inte jag det här gäller precis alla, för jag tror att man har haft en extrem övervikt, så får man det, tillsammans med det så kommer det att man får rubbade hungerkänslor. Så om man har haft det så kan det vara svårt. Men om man äter så från början, eller de flesta som börjar äta så, äter automatiskt lagom mycket. Liksom. Mm.
Jag tycker den här studien som du tar upp i boken som just pratar om den maten vi äter idag när vi äter ultraprocessad mat.
Ja.
Hur mycket mer mat, att vi faktiskt äter jättemycket mer mat än om vi bara äter vanlig mat. Vad är ditt bästa tips till någon som lyssnar på det här och inte riktigt förstår vad är det jag ska äta? Vad menar vi med vanlig mat?
Ja, men med vanlig mat är ju liksom frukt, grönsaker, kött, fisk, ägg, baljväxter. Vad har jag missat nu? Ja, men riktiga fullkornsprodukter kan man också äta. Det känns som jag har missat något. Nötter, frön, sånt också. Och kryddor såklart. Så på det här liksom kan vi laga extremt god mat då. Och olivolja är ju faktiskt, det har ju processats fram från oliver. Men det ser man ju, det åt ju greker. Det fanns ju extremt mycket olivolja i medelhavskosten. Och de hade ju extremt lite hjärt-kärlsjukdom på 50-talet. Så olivolja är inte det som gör att vi får utveckla hjärt-kärlsjukdom direkt liksom. Riktig mat lagad från grunden på naturliga liksom, på ett naturligt sätt.
Och då såg man också att de här människorna som åt riktig mat åt lika många kalorier men gick ändå ner i vikt.
Ja. Så då går ju, det ser man ju, och då jag intervjuar Christopher Gardner på Stanford. Han har gjort en av de mest banbrytande koststudierna. Då har han jämfört en strikt liksom lågfettkost med en strikt lågkolhydratkost. Men båda grupperna skulle minimera liksom mängden socker, ultraprocessad mat och mängden vetemjöl. Man skulle äta mat lagrad från grunden på naturliga råvaror och äta mycket grönsaker. Och då såg man efter ett år, då hade båda grupperna utan att räkna kalorier, det här är det viktiga, utan att räkna kalorier, hade de gått ner 5-6 kilo i vikt. Vilket för att vara en viktnedgångsstudie faktiskt är väldigt mycket. Det är få viktnedgångsstudier som visar så bra resultat efter ett år. Och sen finns en underanalys, det skriver inte jag om i boken, men det finns faktiskt en underanalys av det här som då visar att män, generellt sett så spelar det ingen roll om man åt lågfett eller lågkolhydrat, men män verkar faktiskt ha lite lättare att gå ner i vikt på en lågkolhydratkost. Men för kvinnor spelar det ingen roll.
Du, efter det här så började du prata om någonting som kallas för matväven. Att maten behöver smörja vårt molekylära maskineri. Och vad menas med en matväv? Är det det man uppnår när man äter då vanlig
hela
mat?
Råva. Ja, och då har jag ju på insidan av bokomslaget, då har jag en bild som jag har faktiskt fått från Roche. Som visar kroppens fantastiska basmetabolism. De liksom kemiska reaktioner som är grunden till allt liv på jorden. Och det är, många brukar beskriva som att det ser ut som ett extremt komplext tunnelbanenät. Eller liksom karta över gator. Och det är ju liksom hur molekylerna flödar i vår kropp. Och hur de omvandlas till så de bildar kolesterol som är livsnödvändigt. Eller östrogen, eller dopamin, eller serotonin, eller byggstenar till DNA. Och det här flödet av molekyler som skapas och liksom... för att vi ska fungera, det kräver ju att vi äter vitaminer, mineraler, antioxidanter. Det kräver ju extremt många olika molekyler. För liksom, vi drivs ju av det vi äter. Det låter ju som en klyscha, liksom. Det är vad du äter. Men vi har det här fantastiska, fantastiska maskineriet som är en produkt av miljontals år av evolution. Och då måste vi äta de molekyler som driver det här maskineriet. Vi kan inte få i oss dem på något annat sätt. Och nu plötsligt så tar vi liksom så här, vi tar en potatis, en hel potatis. Det skulle vi behöva äta, för i potatis finns mängder av ämnen vår kropp behöver. Men då rinner man liksom fram bara potatisstärkelsen. Resten blir idag djurfoder. Och så gör man då till exempel en vegokorv från potatisstärkelsen. Medan allt det här viktiga matväven då, med alla viktiga ämnen som finns i potatisen, det liksom, ja, det får inte vi i oss då, utan vi får ren energi. Och det är det här som är problemet. I boken börjar jag ju säga, för man pratar så mycket om att ultraprocessad mat är tillsatser hela tiden, alla dessa E-nummer. Men många av dem är helt naturliga ämnen. Jag tror egentligen inte de är något, det finns vissa tillsatser man absolut inte vill äta. Till exempel vill jag inte äta aluminium. Liksom. Men jag tror annars de inte är något större problem för oss. Utan det som är problemet är ju alltid det vi tar bort. Så därför definierar jag ordet frånsatser.
Det är väldigt bra ord faktiskt. Vad är frånsatser? Berätta, det vi tar bort från
det är allting råvaran. Det vi tar bort. Nej, frånsatser är till exempel om vi gör, ja, men det finns ju idag såna guacamole i butiken där liksom det är 1,5% avokado eller något och resten är liksom försoppningsmedel, vatten och färgen och klorofyll och lite så här kryddor och aromer. Och då är ju då är liksom en riktig guacamole ska man göra på en riktig avokado med alla de antioxidanter och alla de nyttiga ämnen och liksom fetter och sånt som finns i avokadon. Det ska vi ju äta liksom allting det som finns i avokadon. Här gör man liksom en konstgjord röra med typ klorofyll och förtjockningsmedel och vatten och aromer. Det blir ju inte det som vår kropp behöver. Så där är ju allt det som finns i avokadon ifrånsats. Liksom. Eller så tar jag också upp till exempel så äggulor är ju bland det mest näringstäta och näringsrika vi kan äta. Och då, så om vi gör en vaniljsås hemma så har ju vi i äggula för att den ska bli liksom som ett, det är ju en så här emulgeringsmedel och förtjockningsmedel och samtidigt så får vi massa näringsämnen och så får den här lite härliga liksom ljusgula färgen. Men när industrin idag, när vi köper en liksom industritillverkad vaniljsås, då är äggulan bortrationaliserad. Och sen så har man i liksom stärkelse, förtjockningsmedel och typ betakaroten som färgämne. Liksom. Betakaroten i sig är ju nyttigt, men man missar ju allt det här andra nyttiga som var i äggulan. Liksom. Och då är det, och nu måste jag bara berätta för en av de största aha-upplevelserna jag själv fick när jag skrev boken. Det är att de färgämnen som finns i äggula, lutein och zeaxantin, det som gör äggulan så extremt gul, de finns också i vår gula fläck i ögat. Och det är kraftiga antioxidanter som skyddar ögat från UV-strålning under hela vårt liv. Och då ser man att höga halter av lutein i blodet det har man kopplat till lägre risk för gråstar, lägre risk för så här makuladegeneration, så här nedbrytning av gula fläcken som ju är den vanligaste orsaken till varför äldre blir blinda. Och sen så kan man se också, att, och det här överraskade forskarna, men att lutein skyddar mot närsynthet. Och för alla veganer eller vegetarianer så finns lutein också i gröna bladgrönsaker som i spenat och så. Men när man då gör liksom vaniljsås i industrin och tar bort äggulan, då tar man ju bort det här lutinet liksom, som är så viktigt för oss. Och när vi har fokuserat på att säga att ägg innehåller kolesterol, det är farligt, det måste vi ta bort. Ja, men då har vi tagit bort lutinet också. Det finns också, det färgar majsgult och det finns lite i saffran och så. Men det här är ett ämne som vi behöver. Och det nämns inte vår kostråd. Så att i boken pratar jag om matens mörka materia. Det är alla de viktiga ämnen vår kropp behöver som inte liksom finns med i våra kostråd. Det finns ju också ämnen som till exempel kolin som finns i maten. Det nämns inte i kostråd, men det är något vi måste ha i oss. Och det får vi om vi äter riktig mat, men det får vi inte om vi äter mat gjord på liksom stärkelse eller framrenat protein eller typ... Vad ska man säga? Så här också vegoostar som man har tagit fram som är gjorda på, det är gjort på rent kokosfett. Stärkelse, modifierad stärkelse och sen så är det liksom beta-karoten för att ge lite färg. Det är också så sjukt näringsfattigt. Kokosfett säger ju alla är nyttigt, men det kan ju inte liksom äta bara kokosfett. Det är jättenäring, det är bara energi liksom. Mm. Vi måste ju ha all näring också som finns i maten.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ann, jag undrar, varför tar man inte bara fram de rena råvarorna och säljer? Varför fortsätter man att liksom extrahera olika delar från maten? Varför säljer vi den inte bara som den är?
Ja, men det är ju för att det blir så mycket mer lönsamt och också faktiskt väldigt mycket mer hållbart. När vi liksom tar fram så här stärkelse och gör ett pulver av det, då kan det hålla så länge som helst. Då kan det stå i en säck liksom, med ett livsmedelsbolag så här. Som min brorsan hade en kompis som hjälpte till att bygga en glassfabrik. Och han åt inte glass efter det, för han bara såg hur de tog olika vita pulver och blandade till en glass. Och det är så det funkar liksom i industrin, att du vill ha väldigt, väldigt hållbara grejer. Och sen så ökar värdet om du bakar ett glutenfritt bröd som ofta det är gjort på ren vetestärkelse. Jag intervjuade Christopher Gardner, han från Stanford i boken. Och han pratar om att vi äter alldeles för mycket vetemjöl. Det är så otroligt mycket vetemjöl. Och så frågar man, vad händer när vi äter, liksom, tar fram bara stärkelsen från vetet? Och han bara, it's even worse. Mm. Men då har man bakat ett glutenfritt, liksom, vetemjöl säljs för 11 kronor kilot. Medan ett glutenfritt bröd bakat på vetestärkelse kan ju säljas för så här, jag kommer inte ihåg, 60-70 kronor kilo. Så då ökar man ju värdet på vetemjöl.
Wow.
Vetemjöl är vetestärkelsen till malt och dextrin. Det är liksom som nedbruten stärkelse. Då kan man ha, då är det liksom huvudingrediensen i en dippmix. Då kan vi sälja det, då kan liksom bolagen sälja det för 450 kronor kilo. Så de har ökat värdet på vetet extremt mycket. Vi betalar ju otroliga summor för den här ultraprocessade maten. Men nu vill jag säga, för nu har jag nämnt två vegoprodukter som ultraprocessad mat. Och nu vill jag bara säga att jag känner inte att jag är emot att man blir vegetarian eller vegan. Men om man ersätter kött som ett sjukt näringstätt livsmedel med de här ultraprocessade produkterna, då är det ett riktigt dåligt steg för hälsan, liksom. Så kan man inte göra, men äter man det lagat från grunden på naturliga råvaror, och det är så man äter, man säger att det är nyttigt att äta veganskt, nyttigt att äta vegetariskt, och så har man den här Kina-studien som bevis, men folk i Kina har ju ätit mat lagat från grunden på naturliga råvaror, de har inte köpt vegankorvar eller veganostar, liksom. Det kan man inte äta på det viset.
Nej, men är det inte så här, Ann, precis det du säger, det här handlar inte om att vara vegan, vegetarian eller köttätare. Det här handlar om att äta mat lagad från grunden, ja, oavsett hur mycket animaliskt protein, ja, man väljer att få i sig.
Och här är jag lite orolig, för man ser redan innan, vi äter ju väldigt mycket socker och vetemjöl. Och tidigare näringsberikade vi vetemjölet med järn, men det tog man bort. Och det tror jag största anledningen som jag har hört var att man skulle kunna exportera det svenska vetemjölet liksom helt överallt för att man ville. Men då ska man veta att då ökade antalet unga kvinnor som har järnbrist till ungefär, olika undersökningar visar olika, men mellan 30-50% av alla unga tjejer hade järnbrist innan den här kraftiga vegantrenden drabbade. Och nu tar man det här otroligt näringsrika köttet, eller järntäta köttet, för järn från kött tas upp 3 gånger lättare av kroppen. Och så ersätter man det med vegankorvar som innehåller mycket järn och mycket mindre järn. Och när det gör det så är det en form av järn som kroppen är svårare att ta upp, liksom. Så jag är ganska rädd, för järn behövs inte bara för att vi ska kunna transportera syre genom blodet, utan också för att göra till exempel dopamin och serotonin och hormoner som gör att vi mår bra. Och ska vår kropp kunna göra dem, då måste vi ha järn i maten, liksom. Vi kan inte göra dem utan järn. Kemi funkar bara när man har alla de ingående kemiska komponenterna.
Järn är ju faktiskt vår vanligaste bristsjukdom idag, och man tror att 1 av 3 kvinnor lider av järnbrist. 1 av 3 kvinnor i fertil ålder. Så att det är ju väldigt många som går omkring och faktiskt lider av järnbrist utan att känna till det.
Ja, det är många som har så här järndimmer. Och en forskare intervjuar kring järnet i boken. Han säger ju det, att när man får brist på järn, då prioriterar kroppen blodbildningen. Så det första som får järnbrist är vår hjärna. Det är därför många som får järnbrist känner liksom dimma och sådär.
Du skriver också det här i din bok, att näringsbrister kommer faktiskt smygande trots att vi äter mer mat än någonsin. Och så lyfter du en amerikansk expertgrupp som kommer fram till att 85% av maten som vi äter måste vara näringstät för att vi ska få i oss all näring vi behöver.
Och det är ju, då gjorde man en genomgång innan amerikanerna skulle uppdatera sina kostråd, så den är jag lusläst. Och då måste ju 85% av maten vara näringstät, vara riktiga råvaror. Det är väldigt få som äter så idag. Då tittade liksom, då tittade expertgruppen på, men hur mycket näring får man i sig när man äter den vanliga amerikanska maten? Och då är liksom slutsatsen att antingen måste man överäta och få i sig alla, äta vanlig mat och överäta, och då får man i sig alla näringsämnen, eller så att man liksom, gud, nu blev det här konstigt förklarat, känner jag. Utan deras slutsats är, när man äter en vanlig amerikansk mat, då måste man överäta för att få ett överskott av kalorier, för annars får man i sig för lite näring. Så äter man vanlig mat, så står man inför liksom ett val. Antingen blir man undernärt och äter lagom mycket kalorier, eller så blir man, äter man för mycket kalorier och får i sig all näring, men då får man övervikt. Liksom.
Mm. Den här boken har jag ju faktiskt läst flera gånger, och jag tycker att den är helt briljant. Du har ju en fantastisk förmåga att skriva och ta med läsaren i liksom en berättelse, samtidigt som du faktiskt ger väldigt mycket fakta. Och det är ju inte så ofta som författare lyckas med det, utan antingen är det liksom en torr faktabok, eller så är det mer åt det skönlitterära hållet. Men den här boken är väldigt underhållande. Och i boken har du också med flera av dina öppna brev som du har skickat till olika livsmedelsproducenter. Och här måste jag ju bara säga att utöver att de är, jag skrattar högt när jag läser dem. Även igår läste jag ditt brev om Magnum och hör mig själv skratta högt, trots att jag läst det flera gånger. Vi har förmodligen även publicerat det på vår blogg för länge sedan. Men det jag skulle komma till här är att du gör ju verkligen en stor samhällsinsats. Därför att de här öppna breven har ju lett till en hel del förändringar. Det är ju inte bara att vi upplyser, eller att du upplyser oss konsumenter, utan faktiskt även att du lyckas få till stånd en förändring. Och det tycker jag, du är värd en stor eloge för det arbetet.
Vad gulligt, tack, vad glad jag blir. Men det är ju, för en del har ju förändrats. För då, det jag har gjort efter öppen breven, det är ju att jag anmäler en massa produkter som jag tycker är vilseledande då till livsmedelsinspektörerna som, alltså de här olika livsmedelsbolagen granskas ju av livsmedelsinspektörerna som finns i kommunen där de har sitt huvudkontor. Och vissa beslut liksom blir jag ju jätteglad över. Till exempel så har Semper just formulerat om receptet på sin bebisgröt och i klämmisar, de här plastförpackningarna. Och det får inte heller säljas som yoghurt, för det är inte yoghurt, för det är väl liksom värmebehandlat. Men samtidigt så är det ju vissa beslut som jag liksom, saker som jag anmält som de bara, till exempel naturgodis. Det trodde jag att saltlakris och sånt skulle tas bort från naturgodishyllan. Men då visade det sig att en livsmedelsinspektör tycker att det har funnits så länge nu naturgodishyllan, så det är vedertaget att sälja saltlakris, vanlig jäkla saltlakris i mjölkchoklad liksom, som naturgodis. Så det är vedertaget nu, och då ska det få säljas som det. De andra, för det här är liksom, det finns så många olika naturgodisföretag, så här har livsmedelsinspektörer från olika kommuner träffats och diskuterat. De andra tycker att det är fel. Det är liksom, alltså jag tycker att det är lite som att säga, nu har Kalle snattat så länge här nu, så nu har det blivit en vedertagen del, ja, det är en vedertagen del av hans beteende liksom, så han måste få fortsätta snatta. Och sen så, men då ringde jag upp henne då, och då var det så här, ja, nej men, och det är liksom vedertaget. Jag bara, men herregud, det säljs ju, det är marknadsförs som nyttigare än vanligt godis. Det är bara vanligt godis liksom. Hon bara, ja, det är vanligt godis. Ja, men det är marknadsförs som nyttigare naturgodis än vanligt godis. Nej, men det är det inte. Det är olagligt. Men bara, fast, och då ska hon granska Parrot som ägs av Cloetta. Nej, men det har de inte gjort. Hon bara, det har de visst liksom. Nej, det finns ingenting som talar för att vi uppfattar naturgodis som nyttigare än vanligt godis. Och så frågar jag, men varför ska det ens heta naturgodis då? Varför ska det heta natur liksom? Nej, det är vedertaget. Så här var vi tillbaka på ruta ett igen. Och du vet, och då blir jag så här, och då kan jag inte överklaga det. Jag kan inte överklaga hennes beslut. Men om hon hade tagit ett beslut som gick mot Cloetta, då hade de kunnat överklaga. För de är part i målet, det är inte vi konsumenter. Inte enskilda konsumenter. Jag tror kanske att en konsumentförening hade kunnat överklaga, som liksom representerar många konsumenter. Så här. Men ja, då är det så frustrerande. Så har en livsmedelsinspektör extremt stor makt. Och jag tror att hon var så viljestark så att det här liksom gick igenom. Så nu för alla, eller det landade i att alla skulle få sälja saltlake som naturgodis. Men jag fick fel information från en livsmedelsinspektör. Så jag skrev ett nytt öppet brev. Det här är lite rörigt, väldigt, väldigt rörigt. Jag skrev ett nytt öppet brev och anmälde dem igen. Och då hade liksom spelplanen ritats om. Och då har det kommit in en ny livsmedelsinspektör i Stockholm som granskar då Hemköp och Axfood. Och hon tyckte absolut inte det här var avgjort ännu. Så nu är de, och håller de på att diskutera det igen. Så kanske landar det i att det förbjuds. Men det finns liksom flera sådana här orimliga beslut. Det skriver i boken också om att man får kalla sirapsöta juicekoncentrat för frukt. Och man får skriva utan tillsatt socker på en granola där liksom havresirap är andra ingrediens och sådär. Så det finns massa exempel på där jag tycker de tar beslut som är helt uppåt väggarna. Där livsmedelsföretagen får liksom pusha gränserna i den här, liksom, det känns som hela livsmedelslagstiftningen är en enorm gråzon. Men olika livsmedelsinspektörer tycker olika. Liksom. Så min slutsats är att om jag hade öppnat ett livsmedelsbolag, eller grundat ett livsmedelsbolag som jag ville skulle röra sig i gråzonen av lagstiftningen, då hade jag lagt det i Malmö. Jag hade absolut inte lagt det i Solna eller Huddinge. Men i Malmö, där, alltså,
där får man igenom det ena och det andra.
Där får man igenom det ena och det andra. Där försvaras bolagens intressen, skulle jag säga. Ja. Och nu kan inte de försvara sig. Men
nej, det är ju nästan så att man vill intervjua. Och
ja, det tycker jag du ska göra. Ja, det tycker jag. Hur de tänker.
Jag tror jag ska göra det faktiskt.
Ja, man behöver lite press på sig, skulle jag säga.
Men du, Ann, för att summera här så känns det ju som att vi jobbar lite motvind så länge livsmedelsföretagen har så otroligt mycket pengar att tjäna på att framställa dålig mat och sälja dålig mat till oss konsumenter. Samtidigt tänker jag att det är faktiskt våra skattepengar som står för notan av all den här dåliga maten. Och då kan jag inte se någon annan lösning än att vi behöver kräva mer från politiker för att styra upp och helt enkelt ta tag och förändra den här utvecklingen.
Jag tycker vi konsumenter har ju också en extremt stor makt. Vi kan ju vägra köpa den här skiten de säljer till oss. Liksom. Vi kan ju vägra köpa en chipsdipp som kostar 450 kronor kilo och är gjort av mestadels malt och dextrin. Eller en vegokorv gjord av stärkelse, förtjockningsmedel och vatten. Liksom. Eller,
det kan vi, Ann. Men om man har ätit sån mat under väldigt lång tid. Nu vet jag att det debatteras enormt om huruvida man kan kalla skräpmat beroendeframkallande eller inte. Men jag väljer ändå att säga det därför att jag själv har upplevt under tidigare del av mitt liv att jag har varit beroende av de här kickarna som man får när man äter en Marabou-chokladkaka.
En del eller mat är ju kick, liksom, ger ju kickar, annan gör ju faktiskt liksom, annan skräpmat gör ju inte. Där handlar det om ett val i butiken man kan göra. Sådär,
typ. Men det finns ju ändå en anledning, menar jag, att väldigt många människor vill nog leva mycket mer hälsosamt, men att det är svårt och att när man väl står där i affären så är det så mycket lättare att välja ett dåligt livsmedel.
Men vet du vad, vi har ju utvecklat Sockerchecken-appen som ska hjälpa en att välja mat i butiken. Nu har vi utvecklat den till Matchecken, och det är för att jag sa att jag tror inte att tillsatsen och maten spelar någon roll, alla genum, jag tror inte det är de som skadar vår hälsa så jättemycket. Men när jag liksom läste på med genummer så känner jag att jag vill verkligen inte ha mat med aluminium eller silver i. Eller karagenan, där det finns massa frågetecken om det kan bidra till tarminflammationer. Liksom. Så nu har vi utvecklat Sockerchecken till Matchecken, så det har ett genumfilter också. Som man kan sätta på. Ja, och då ska jag säga liksom också, då har faktiskt jag själv upplevt mina barn, och det är folk som har sagt att de upplevt med sina barn, att när de har gått fram till exempel flinghyllan och barnen bara, jag vill ha den här flingen, som då i sockerkexmärkningen blir svart. Det innebär att över 35% av alla kalorier kommer från tillsatt socker. Då var det en mamma som lät barnet skanna de här flingorna, och så valde barnet en gul flinga helt självmant, utan snack. Och ett av mina barn liksom vill ha plötsligt ha sån här fil med, vad heter det, inte hallonsmak, vad heter det? Hjortronsmak. Och då så, jag bara, vi skannar då. Och han bara, va? Blir den röd? Mm. Och så gick vi bara vidare i butiken. Så jag skulle säga att det funkar extremt bra, tror jag, på barn. Och de fick ju skitkul också att gå och skanna streckkoden och få så, den färgen och den liksom.
Nu är det jättemånga som vill ha den här matchecken, så nu får du berätta hur
den
gör man.
Finns i App Store eller Google Play. Så man laddar ner den. Och sen får man göra 15 skanningar gratis, och sen kostar den som en kopp kaffe på stan per månad liksom. Det är många som tycker den har fått dåliga betyg för att den inte är gratis liksom. Och då känner jag att jag har lagt ner månader av jobb för att få fram den, och det går inte att ge bort jobbet.
Jag tycker det låter som en relativt billig penning att investera i sin och sin familjs hälsa, och att få hjälp med att göra hälsosamma val, därför att det tar ju så otroligt mycket tid att förstå allt det här, och här har ni redan gjort jobbet åt oss. Så att,
jag tror vi ska utveckla den också med fler filter, så jag kan scanna bort fler. Mm.
Tack Ann Fernholm för allt jobb du gör för att göra Sverige friskare, och jag hoppas att ni går in och spanar in kostfonden, matchecken och inte minst din nya bok Fake Maten.
Tack så jättemycket Lina. Tack för att jag fick vara med. Det var kul.
Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Närtby och Mia Klase. Och i detta avsnitt medverkade Ann Fernholm. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Och vill du ha mer av oss på Food Pharmacy, så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Tack för denna gång. Hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.